Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Glenn Öst. Glenn Öst, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tackar.
Du är född i Bergavik utanför Söderhamn, 64 år gammal. Som botennisspelare så spelade du i Söderhamn och var med och vinna lag SM 1978. Startade som förbundskapten för det svenska ungdomslandslaget i pingis 80. Körde de fram till 87 när du tog över seniorlandslaget för herrar. Körde de fram till 90. Sen blev det ett litet break med klubbtränaruppdrag. Först några år i tyska Saarbrücken. Och sen hamnade du i pingismetropolen Lyckeby i Blekinge. 97 blev du på nytt förbundskapten, denna gång för tyska landslaget under 2 år. För sen avsluta din pingistränarkarriär och börja jobba som sportchef för SOK. Något som du fortfarande gör. Under din tid som förbundskapten, först då för ungdomslandslagen och sen för herrseniorerna, så fick Sverige ju fram fantastiska världsstjärnor på löpande band. Gio Wallner, Jörgen Persson, Erik Lind, Mikael Appengren för att nämna några. VM i Dortmund 89 är ju en svensk idrottsklassiker. Där Sverige under din ledning bröt den kinesiska muren och vann lagtävlingen mot Kina efter 5-0 i finalen. En riktig klassiker. Och sen var det då här singelfinal och då var det 2 svenskar i final. Gio Wallner som slog Jörgen Persson i finalen. Under din tid som sportchef på SOK så har ni utvecklat sportsliga verksamheten väldigt, väldigt mycket. Och du har varit med och bidragit till massor med svenska OS-medaljer. Och Glenn, som en extra krydda i dina meriter, är du också stor Liverpool-supporter. Grattis till en enastående framgångsrik coachresa, Glenn.
Ja, tackar.
Stämde detta, eller?
Ja, Bergvik är väl korrekta födelseorten då. Ja. Sen stämde väl det allra mesta här, och speciellt det där att jag är polanhängare.
Ja, och det kommer vi ha ett eget kapitel såklart om Liverpool, självklart. Det är härligt. Det är sånt som vi gillar här i Coach Meet Coach. Du, om vi börjar lite med SOK-engagemang och så vidare. Sportchef för Sveriges olympiska kommitté. Kan du berätta lite vad du gör rent konkret på ett sånt jobb?
Ja, jag är väl talangscout kan man säga. Mm. Vi har ju idag kommersiella pengar någonstans runt 80 miljoner att skapa medaljörer på OS med då.
Och det är pengar som kommer från företag, inte från statskassan?
Nej, staten är med och finansierar deltagandet på själva OS under de 2-3 veckorna som det handlar om. Men emellan OS så är det kommersiella medel som vi stärker aktiva klubbars, förbunds ekonomi att kunna göra det som våra värsta konkurrenter gör. Mm. Att komma upp på samma nivå när det gäller satsningar i träning, i tränare, i redskap kan det handla om. material och tävlingar då. Mm. Och tävlingsverksamheten, den är ju idag världsomspännande för många idrotter som ska kvala in till OS. Ta judo, alltså de är ute precis över hela världen för att skapa möjligheter att delta i OS bara. Mm.
Och sen har också de respektive förbunden också support på ledarsidan på olika sätt med psykologer och kost och hela den packen.
Ja, jag själv är då arbetsledare eller chef för våran fysfemma som vi kallar det. Mm. Det är fem erfarna fysrådgivare som vi jobbar med. Rickard Nilsson har deltagit i två OS och jobbat hela sitt liv med styrketräning, uthållighet. Och han har fyra kollegor som ungefär har samma bakgrund fast inte deltagit på OS. Då. Vi har till och med en före detta gymnastikförbundskapten för att komplettera gymkunskapen som de flesta av oss har. Då. Och det unika där är att när de börjar snacka med en individ så börjar de med uthållighet. Mm. Och uthålligheten det är grunden till att kunna ha ett skadefritt, friskt idrottande som gör att du kan återhämta dig. Så ditt mått på uthållighet är ofta ditt mått också på hur du kan återhämta dig. Så där börjar de, trots sin tyngdlyftar eller tekniska gymnastikbakgrund. Mm. Och sen bygger man på med de alla olika delarna i fysträningen. Men vi har också nutritionister, det bästa vi har i Sverige, som går att finna, som hjälper till med kostrådgivning, då, dryck, värme, akklimatisering och viktminskning, viktökning, allt vad det månde vara. Vi har ett beteendevetargäng som jobbar med idrottspsykologi och med fokus på prestation. Och vi kommer att bryta det, alla våra rådgivare, så vi kommer att prata om prestation å ena sidan och hälsa å andra sidan. För elitidrotten består av bägge de här delarna. Men det är två skilda områden då som vi lägger väldigt mycket vikt vid. Vi har meteorolog anställd. Okay. Meteorolog, varför? Ja, alla vet hur det är när de vallar bort sig.
Mm. Och segling. Segling.
Seglingen behöver meteorolog och veta vindarna och väder och så vidare. Så att vi har videoanalytiker som är väldigt viktig idag i motståndaranalyser men också tekniska analyser. Mm. Och själv bar jag på 15-20 kilo utrustning runt om i världen, ofta i Kina. Mm. Långa skarvsladdar för att klara batterihushållningen. Alltså, bara kameran var ju en hel resväska och alla video VHS-kassetter som man bar omkring på. Mm. Batterier, sladdar, det hade vi. Idag är kameran mindre än en hand och det taggas. Alltså all tid man har lagt ner på att hitta godbitarna från en Kinaresa 3 veckor. Mm. För att analysera kineserna och att analysera den svenska stilen mot kineserna. Alltså idag taggas det och ofta är det någon annan som sköter jobbet. Jag var fysrådgivare, jag var nutritionist, jag var mentalrådgivare, jag var videoanalytiker i ett. Tiderna förändras.
Ja. Ni har också en hel del brobyggande där ni arrangerar olika grejer mellan distrikts olika förbund tillsammans. Där man utbyter erfarenheter också mellan tränarna, mellan de olika idrotterna. Ja. Kan du berätta lite om det?
Ja, vi ska ha möte nästa vecka. Det heter Club of Five. Mm. Och egentligen är det Club of Six. Men den svenska översättningen, den gör sig inte så bra när man säger man ska iväg på
Club 6.
Ja, 6 är bra, men Club 6 är inget bra i det här läget. Så vi möts varje år på ledningssidan, då, alltså truppledningssidan. Mm. Och utbyter erfarenheter. Hur ser det ut framåt nästa OS? Nu blir det ju det här corona-problematiken som vi kommer att ta upp gemensamt. Då. Men annars är det förberedelser, det är hur vi jobbar för att plocka fram talanger. Så vi jobbar väldigt tajt, ungefär liknande nationer, små nationer. Och tanken är att vi ska fightas mot de här stora besarna, USA, Kina, Frankrike, Ryssland som har helt andra ekonomiska förutsättningar. Vi med små medel ska försöka göra det bästa av varje euro eller krona, om man nu säger så. Vi jobbar med Norge.
Ja.
Det är lite överraskande. Vi har ett väldigt gott samarbete med Norge. Med Olympiatoppen. Och vi vet vad de gör och de vet vad vi gör. Vi jobbar med Holland. Mm. Som egentligen är den starkaste ekonomiska nationen när det gäller att förbereda olympier. Mm. Vi tycker att de fuskar lite för att de har en känd ölsponsor.
Ja.
Så tänk på det när ni dricker öl. Mm. Och ett visst märke sponsrar ni den holländska olympiska truppen med. Vi jobbar med Belgien som alltså oanade. Jag tror inte många vet hur de har gått framåt i idrotten. Ja, du vet säkert fotboll.
Mm. Mm.
Vi har några i Liverpool.
Kan man säga.
Men alltså i många lagsporter så är de duktiga. Mm. Det lilla landet. Och framförallt i individuella idrotter. Mm. Det är väl på vintersidan så har de en begränsad trupp. Och sen jobbar vi också med Schweiz.
Mm.
Och sen inför OS i Rio, då ville vi fjäska lite för brasilianarna och odlade ett samarbete som vi trodde skulle vara kortsiktigt fram mot Rio OS. Men brassarna vill vara med i det här gänget.
Härligt.
Fast det är ju en större nation då. Men de tycker att det här utbytet är bra. Så vi är sex nationer som dels på truppledningsnivå men också på specifika områden som medicin träffas de här sex nationerna och pratar. Beteendevetarna har årligen möte. Vi har haft ungdoms... talangframtagning har vi haft möten och vi har varit en gång i varje land kan man säga med de olika och de olika områdena och specifika områdena när det gäller truppledning så är vi nog över 20 år som vi har träffats.
Det här är otroligt intressant, just det här att man kan byta erfarenheter inte bara mellan sporter utan också mellan länder och ha ett sånt intensifierat samarbete och fast man trots allt då när domaren blåser igång spotten i sig så är man konkurrenter men fram tills dess så är man partners. Det är ju väldigt, väldigt bra.
Det som är en trygghet också är i OS-situationen då känner vi de olika truppledningarna och där vi kan ha vissa samarbetsprojekt på plats i OS-byn och även när det inte går som man har tänkt sig så kan man få goda råd och okej, Norge är lite antagonister men vi har ett väldigt, väldigt bra samarbete.
Men det går inte så långt så att vi ber de norska vallarna valla de svenska skidorna. Eller tvärtom. Där går gränsen.
Vi värvade över en söderhamnare nu som har varit chefsvallare för Björgen.
Precis,
och Nordtugg och så här. Nu är han tillbaka där han ska vara. Och det känns som en seger bara att få över honom tillbaka till Sverige.
För att ta Kalle Hagerskog också tillbaka från Olympiapotten.
Det är en god idé.
Du, väldigt spännande det här, Glenn. Man kan säga så här att fram till ett visst årtal så var det egentligen staten som stod för satsning och kostnader och så vidare runt SOK. Och sen gjorde ni en viss analys efter något OS eller några OS där det inte var riktigt lika så framgångsrikt som man ville. Och där började det komma in kommersiella medel och efter det sen så har den här satsningen satt en ordentlig fart och det har också visat sig i medaljligorna. Kan du berätta lite om den processen där i den fasen?
Ja, staten har ju stöttat OS-deltagande själva alltså på platsen i OS-byn och resan dit och så vidare. Även kläder. Men 1988 fick vi ett bra samarbete. Nej, förlåt. 1979 fick vi ett bra samarbete med ATG.
Ja.
Och då fick vi kommersiella pengar som vi kunde börja ge till förbunden för att satsa.
Mm.
Sen fick vi ett samarbete med Nordea, Olympiafonden, som vi också kunde använda och portionera ut. Men vi gav bidrag och pengarna träffade inte rätt alla gånger. Det var politiker som fick hand om pengarna. Ja. Och själv drabbades jag 1988 då jag behövde ha många läger. Mm. Men den här förstärkningen, den fanns inte i Pingisförbundet trots att vi fick då någonstans 150 000 om året. Mm. Och det var stora pengar då. Så jag kom väl motiverad till Stefan Lindeberg då som var egentligen hjärnan bakom det här med topp- och talangprogrammet som startade 98. Mm. Och då var jag väl motiverad att öronmärka pengarna, att ha dialog med de aktiva, förbundskaptener, personliga tränare. Mm. Och pengarna gick alltså inte den politiska vägen, utan vi fick mycket bättre träffsäkerhet. Och tittar man på resultaten efter vi börjar med det här topp- och talangprogrammet, så har alltså medaljerna mer än fördubblats på varje OS. Mm. Och vi har också haft liten svacka när det gäller kommersiella samarbetet. Och då har vi sett att en fördröjning 4 år så har resultaten gått neråt. Och sen när vi har tagit krafttag, vi har ju utvidgat marknadsavdelningen här. Mm. Och de gör ett fantastiskt jobb. Mm. Och när vi kan trycka på toppen av satsningarna. Mm. Grunden får förbund med statliga medel, förbund med kommersiella medel, kanske egna satsningar. Mm. Så är vi där och identifierar vad behöver ni göra mera. Och det är mitt vardagsjobb. Att dels följa pengarna, men också hålla dialog med... Alltså mest hade jag 21 idrotter. Mm. Och det blev någonstans 60-70... samtal med aktiva om året och stämma av. Så att vi årligen träffar vi varje aktiv i vårt system, och där har jag en dialog om vad är det som har hänt under året och vad behöver göras nästa år och kanske nästa år fram till nästa OS. Och sen kommer vi överens om den gemensamma satsningen där den aktiva har med sig en penningpott och förbundet och kanske klubbar, kanske privata finansiärer. Och sen kan vi skjuta till det vi kommer fram till att behövs ytterligare för att utmana de bästa i världen. För det är det som det handlar om. Mm. Mitt jobb och SOKs jobb, det mäts i olympiska framgångar i slutändan. Så det är, hela mitt liv har varit idrott och man är van att jobba med målsättningar. Och det här är väldigt skarpa målsättningar. Och ibland så kan man inte mäkta med allt som behövs för att nå målet då. Nej. Men vi har ett tajt samarbete och vi försöker knuffa på förbunden att göra så gott de kan. Men vi är fortfarande ett lågbudgetland i det stora hela. Vi har lägst budget av de här sex nationerna som vi har samarbete med. Och någonstans... Per capita så ligger vi i topp i världen. Jag tror att vi ligger på 50 plats. Mm. Det värsta är att Norge toppar den där ligan per individ och de olympiska medaljerna som plockas. Mm. Men vi är alltså en toppnation när det gäller att fostra bra framgångar.
Mm. Nej, men det är härligt. Det finns ju en organisation till som jobbar med idrott då. Jag tänker på RF. Och där har ni ett väldigt gott samarbete idag, SOKRF. Kan du berätta lite om hur det funkar?
Ja, det har vi har väl inte alltid gått hand i hand. Men de senaste 4-5 åren så har vi odlat ett nära samarbete. Där vi träffas regelbundet, vi har kontakt veckovis. Och där vi försöker få systemen då att synka ihop. RF har ju de statliga pengarna att fördela till de olika idrotterna och oftast i bidragsform. Och där vi har bidragit med att kanske rikta pengarna, en del av de statliga pengarna, mot det som går mot medaljer. Och de jobbar ju med alla idrotter, vi jobbar med de olympiska idrotterna. Så skärningspunkten är för oss, det är ju olympiska idrotter. Men vår kunskap sedan 98 delar vi gärna med oss, som de också kan utnyttja till de icke-olympiska sporterna som är väldigt många. Då. Vi jobbar med cirka 41 förbund med 35 idrotter då, som man kan säga som är olympiska. Så det, RF har ju ett bredare uppdrag. Ja. De har också det politiska uppdraget då, att försöka få mer stålar av regering.
Ja.
Att staten satsar, och de har ju också ungdoms- och breddidrott,
breddidrott
att tänka på. Va? Men, de senaste 5 åren skulle jag vilja säga att vi har ett utmärkt samarbete.
Mm.
Och kommer att fortsätta ha det också. Vi är beroende av varandra, tror jag.
Då släpper vi det här med SOK. Och så går vi in på din första del av hela din långa idrottsresa då, med pingis, botennisdelen då, och coachingdelen där och så vidare. Varför blev det pingis från början för dig?
Ja, historien är lång, men man kan säga att Kjell Johansson påverkar mig. När han vann EM i Malmö, han vann EM singel i Malmö 1964.
Hammaren
Johansson, och sättet han vann på, för pingisspelet var ganska defensivt, där man knuffar bollen över varann, och den som hade bäst vad ska jag säga, envishet eller uthållighet att hålla bollen. Kjell kom ju med det här demonslaget hammaren, så han var ju en offensiv spelare, och det, jag hade ju testat många idrotter och fortsatte testa lite grann. Jag spelade mycket tennis, jag spelade både hockey och bandy. Jag var fotbollsspelare och tillbringade väldigt mycket tid på Söderhamns IP. Sprang tävlingar med kompisnivå då. Mätt 400 meter, 100 meter, 1500, 10 000 meter som 10-åring hade vi tävlingar i, höjdhopp, kastgrenar. Så man testade på allting, men vid 10 års ålder. Så då var det pingis, och det som attraherade mig, det var dels att jag slog kompisarna.
Ja.
Och den här klurigheten man måste ha som pingisspelare. Mm. Och jag tror att det är en grund till att Kina är bra, det är att man ska lura motståndaren.
Mm. Och det är de bra på, kineserna.
Ja, de är en stark handelsnation sen. Jag har läst mycket om Kina och deras historia. Va? Och de är oerhörda i förhandlingssituationer och vill besegra motståndaren, både affärsmässigt. Och pingisen passar också deras kynne.
Mm.
För där, när vi har gjort turneringar i Kina och det är 10 000 på läktarna, så det finns inget roligare för publiken än när de lurar oss på en serv.
Nej.
Som kanske svenska publiken inte uppskattar, men Nej. De har så mycket pingiskunnande så de förstår att här lurades vi mot den svenska motståndaren. Sen jag hade ju, alltså, det blev pingis överallt. Min mamma var urless på köksbordet som aldrig fanns till hands. Där hade jag kompisar med Vilda Västern-tidningar, David Crockett-tidningar som var en decimeter höga och tre decimeter långa. Man köpte dem för 25 öre på kiosken, handlade och läste varje nytt nummer. Men det använde vi som nät på köksbordet. Mm. Och när inte det fanns motståndare så använde jag köksskåpen som bollmottagare. Och försökte kontrollera bollen då, hur hårt man skulle slå för att den skulle studsa på rätt sida på bordet. Och även mot väggar. Och min pappa fixade ett pingisbord till källaren. Ett riktigt pingisbord, även om det var enkelt gjort. Jag spelade i sån här hobbyrum hos de som bodde i fina hus. Vi spelade i, ja, det fanns fritidsverksamheter överallt och ungdomsgårdar. Jag var överallt, va? Och jag märkte att det här är min grej.
Mm.
Och då fick jag reda på att det fanns en klubb i Söderhamn som hette Söderhamns UIF.
Mm.
Och de tränade på Centralskolan, en liten gympahall. Och där var man ju blyg då som 10-åring, men redan från början så uppmärksammades jag. Och jag tror att en grund till att man fastnar för en idrott, det är att man blir uppmärksammad.
Ja.
Vi hade 3-4 gedigna ideella ledare som alltid fanns runt omkring. Både i träningshallen, men också när vi började tävla. Och när jag fick upp tävlingsinstinkten, då var jag ju helt fast. Och vi hade lag då som var 13 års ålder, 14 år. Som 10-åring fick jag spela i 13-årslaget. Och vi åkte och spelade seriematcher i Vallvik, lite utanför Söderhamn, i Bollnäs där klubben hette Kometen. Vi var uppe i Gnarp där klubben hette Norrfjärn. Vi var i Färila. Det var ju gigantiska resor för en 10-11-åring. Mm. Och det som var allra viktigast, att jag kunde tävla hur mycket som helst. Det fanns klubbtävlingar, fanns Sydhälsingetävlingar. Sydhälsingland, det är gigantiskt. Det var gigantiskt på den tiden. Ja. Men det ändrades med åldern. Och just det här möjligheten att tävla. Jag älskar fortfarande att tävla. Mm.
Och Söderhamn var redan på den tiden ett pingisnäste, kan man säga det?
Det kan man säga. Mm. Alltså, vi börjar med enkla medel och sen dominerar vi Sydhälsingland. Ja. Och sen dominerar vi Hälsingland och sen dominerar vi Norrland. Eller Mellannorrland, södra Norrland och sen Norrland. Och sen helt plötsligt stod vi och skulle kvala till det som idag kallas elitserien eller pingisligan. Mm. Så jag var med och spelade upp laget, vann division 4, ett år i trean, ett år i tvåan. Och så var det kvalspel till högsta serien då. Och redan första året så vann vi SM-guld. Och jag var en i laget, 78 ja. Och ja det är ju en bock där liksom man prickar av. Man har vunnit SM-guld och man fick spela i finalspelet. Och vi hade kul på vägen kan man säga. Men parallellt med det här också så började jag ju träna karriären.
Ja. Och då kom vi naturligt på det här med coaching-delen. Varför du blev coach och tränare?
Ja, jag är ju en analytiker. Mm. Och det är ju mitt jobb också idag på SOK. Att det är grunden till att jag har det jobb jag har. Och att jag blev tränare. För jag gillade att analysera motståndare. Mm. Jag laborerade med hur jag höll i racketen. Alla typer av slag. Och egentligen varje seger jag tog i en pingishage, den var grundad med listighet och taktik. Mm. Och jag hade också en lust att förmedla till andra och hjälpa dem på vägen. Så jag var 15 år när jag hade mitt första träningsläge för 12-13-åringar i Hälsingland. Då. Och,
så då kan man säga att du var både tränare och spelare under en lång tid parallellt där.
Och sen jag träffade några personer som knuffade på mig då. Och en var Hans Alsér, Europamästare i singel. Och han var ju förbundskapten både i Tyskland och i Sverige. Och han var uppe i Söderhamn och hade träningsläger på somrarna. Ja. Och sen gick jag på pingisgymnasiet i Trollhättan. Och då hade han landslagsläger där. Och han var tillgänglig i omklädningsrummet sen vi hade tränat. Han bjöd in mig att vara med på landslaget, läger, när det fattas någon. Och på något vis så knuffade han mig och sa att du bör kanske bli tränare så småningom. Det var ju också ett negativt besked. Ja. Alltså du tror inte på mig som
du
spelar längre.
Som spelar.
Ja. Ja, så nej men det, och sen jag fick en förfrågan från Bordtennisförbundet. De visste att jag hade tränarmeriter och ta hand om ungdomsläger. Då. 21 år gammal så var jag 6 veckor på sommaren, en sommar i Mjölby. Mm. Jag hade pojkar B-läger 2 veckor, pojkar A-läger 2 veckor. Jag hade juniorläger och jag hade U21-läger i en följd. Jag var 6 veckor i Mjölby och bodde i klassrum. Mm. Och där, alltså under vägen här så träffade jag ju många tränare. Jag var den enda tränaren i Mjölby där som var hela perioden. Men varje vecka byttes det tränare. Och man har nattliga sektioner där man lägger upp träningen nästa dag. Och man pratar ju pingis. Och det där förmedlandet men också lärandet från andra, det tilltalade mig idag.
Så kombinationen så här Glenn av ett stort pingisintresse, stort analytisk förmåga och en önskan av att utveckla och lära andra människor att bli bättre. Ja. Den kombinationen gjorde att du blev en ultimat pingistränare.
Ja, plus att jag fick en knuff av en legend som jag sedan ser. Så efter den där sommaren under hösten fick han förfrågan att hjälpa Bosse Persson som var heltidsanställd för ungdomslandslagen. Mm. Kadetter, flickor och pojkar och juniorer som alltid mynnar ut ett junior-EM på sommaren. Mm. Så jag hjälpte honom då som assisterande. Mm. Men jag hade ströjobb, jag var vaktmästare ena dagen och jag var vickade som lärare i olika ämnen, oftast gymnastik för att försörja sig. Och jag fick ett stipendium då 1980 av prins Bertil, 10 000 kronor. Men som skulle bestämmas från förbundshåll vad jag skulle göra med pengarna. Och 1980 då gick EM, stora EM i Bern. Och jag fick en förfrågan av någon på förbundet som ringde och sa att de här 10 000, kan inte du vara med som lärling då på stora EM? Wow, liksom.
Och det var med Stellan Bengtsson och Kjell Johansson och...
Ja, ledningen var ju Bo Persson, Anders Johansson och Kjell Johansson. Mm. Och när vi träffades på Kastrup, då kommer Kjell och frågar, ja, vi ska bo i dubbrum, kan du tänka dig bo med mig? Ja. 1980 var jag 24 år gammal och anledningen till att jag hade börjat med pingis, det var ju han.
Ja.
Så Stellan Bengtsson var ju spelare. Han kom till EM-final och fick stryk av en John Hilton, en materialspelare. Mm. Och det var en ny dimension. En spelare som snurrar på racketen och motståndaren visste oftast inte ut eller in. Och det blev naturligtvis anledningen till att analysera. Hur slår man en sån här?
Var det tvungen att vara samma färg på de sidorna då?
Då eller? Körde de svart och det var helt omöjligt i början att se skillnad och veta vad man skulle titta på. Men naturligtvis sådana där saker har alltid attraherat mig. Och...
För det ändrade sig sen, var man tvungen olika färger på, man hade olika material så man tvungen olika färger på dem.
Ja, då är vi 1980. Det här ändrades 1984. Mm. Precis när min dotter föddes.
Ja.
Det
sammanföll med
det sammanföll
olika färger på racketsidan.
Så då blev det ju lite lättare. Va? Och sen hade man en chans. Det var mindre lotteri vad som hände på andra sidan bordet. Mm. Men vi började behärska det där redan när man fick spela med svart på bägge sidor eller rött på bägge sidor. Va?
Jag förstår att Hasse Alsér var en stor förebild för dig.
Ja.
Har du några mer förebilder om vi pratar ledardelen?
Ja, Bosse Persson. Jag jobbade med han med ungdomslandslaget då, under ett år. Jag säger att han och Alsér var mina mentorer i början. 1980 fick jag ju frågan då. Att ta hand om det på heltid. För Bosse, han skulle välja en annan karriär. Han blev ju sjukgymnast, mycket duktig i Falkenberg. Och då använde jag honom som min assisterande. Så vi växlade där. Och sen, alltså jag fick ju jobba tillsammans med Anders Johansson. Det var ett bra system. Anders Johansson var förbundskapten för herr och dam. Och jag var ungdomskapten heltid. Men jag var också assisterande på seniorsidan. Så jag var inte alltid med, men på mästerskap och de flesta läger, de flesta turneringar. Så jag kunde ju lära mig och se hur de som hade ansvaret jobbade. Och se de goda sidorna, men också problemsidorna och problemlösningarna. Sen blev det Thomas Berner, som jag själv föreslog. Jag fick frågan att ta hand om här i landslaget. Men jag tyckte jag var för ung. 1982, då var jag 26 år. Så jag föreslog Thomas Berner och så blev jag assisterande till honom. Och jag bestämde mig för att efter att ha jobbat 5 år med juniorlandslaget, där man egentligen pekar med fingret, så här gör vi. Och man är ju fostrare, både idrottsligt, men också i och med att vi låg på läger så oerhört. Hela sommaren var vi ute och reste, tågluffar, kort. Mm. Och spela olika. Jag var ju en reservförälder så att det var ju alltså, hela livet fostran också man hade där. Och jag visste att när jag fick frågan andra gången att nej, men jag behöver en paus från de jag har jobbat med sedan de var 12-13 år upp till de här 17. Och några hade ju blivit lite äldre också. Därför att redan då förstod jag att ledarskapet skulle handla om andra saker än om att lära om fåranväcken och vad tyngdpunkten ska vara och hur man rör sig till bollen. Och olika racketfattningar, olika spelstilar. Det där kan man ju när man blir senior.
Ja.
Och det blir mera på jämbördig nivå.
Mm.
Och redan från första coachinguppdraget vid match så blev första frågan, vad tycker du? Hur ska vi lägga upp det här? Hur tycker du första sättet var? Medan som ungdom så då vill man gå kortare väg.
När inte
erfarenheten finns, kunskapen finns inte. Kanske det tekniska inte finns där, det taktiska för att genomföra. Så får man använda tiden till att göra så här så tror jag att det här går bra. Och vi dominerar ju på ungdomssidan. Både tjejer och killar skulle jag vilja säga, mellan 80-85. Och det är inte min förtjänst utan det är ju alltså en lång bakgrund. Egentligen som börjar med Tage Frisberg på 50-talet. Hasse Alsér i början på 60-talet. Kjell Johansson under hela 60- och 70-talet. Som togs vid av Stellan Bengtsson. Alltså, jag tror hela svenska folket kände till de här spelarna. För att de tog ju Sverige från källaren upp till att vinna VM-guld och vara bäst i världen. Och media ägnade också mycket uppmärksamhet till de här förebilderna. Och de här förebilderna, de skapar ju Jo Waldner, Erik Linde, Jörgen Persson, Mikael Appelgren, etc. Tickan Karlsson, den ena efter den andra. Och de framgångarna kom ju av historiken, skulle jag vilja säga.
Då har vi kommit in automatiskt på det här med ledarskap och coachingfilosofi. Under den här resan, det här är en väldigt bred fråga, hur du ser på den här filosofiska tanken med att vara coach och vara ledare och på vilket sätt man ska jobba. Vad tänker du lite runt de här frågorna och hur har din syn på coaching och din ledarfilosofi utvecklats under de här åren från dina första träningar i Söderhamn tills där du står idag?
Ja, det är fortfarande ett lärande att leda andra.
Mm.
Och jag lyssnar på ledare som jag tycker både har bra värderingar men också som är framgångsrika.
Mm.
Jag läser, jag försöker i mitt jobb ta del av alla möten jag har, för jag träffar ju väldigt många förbundskaptener, jag träffar aktiva. Så
skulle man kunna säga att du i grunden är en demokratisk coach, eller är du mer en auktoritär coach, eller är det situationsanpassat beroende på om du tränar en 15-åring eller Jo Waldner 39 år och så vidare? Ja, du fattar vad jag menar, det är ju självklart situationsanpassat, men kan du berätta lite om din filosofi runt det här?
Jag tror vi inom pingisen eller idrotten generellt, vi är bra till det här situationsanpassade.
Mm.
Vi måste ha plan A, vi måste ha plan B. Om det inte funkar så måste man snabbt ändra.
Mm.
Du kan vända matcher som rådgivare.
Mm.
Och det är väl så jag ser på den senare delen av mitt coachande inom pingisen, att jag var mera rådgivare och medspelare till de aktiva.
Mm.
Och jag använde spelarnas kunskap genom att diskutera med dem.
Mm.
Och medan jag som juniortränare så frågade dem, så var jag slavdrivare, tror jag de tycker.
Ja.
Men det var sätt att få framgångar, få snabba framgångar och få igenom min kunskap.
Mm.
Att prata inför grupper och nu testar vi det här. Och så naturligtvis feedback, och jag hade jättemycket videogenomgångar gruppvis, och idag skulle jag aldrig ha gjort det, för att det var det en spelare i ungdomslandslaget som alla satt och kommenterade på video.
Mm.
det förstår jag att det var ett skräckvälde då.
Ja.
Men under tiden så tror jag att jag blev väldigt demokratisk. Men i vissa situationer så måste du kliva fram och ta de svåra besluten.
Mm.
För det kan ju vara så att alla inte tycker lika i en grupp som du är coach för.
Det blir
då måste du våga kliva fram. Och laguttagningar är en sak då, men också allt ifrån resor till vad man ska ha lägerort någonstans. Och ja, till träningsprogram. Och tidigt så såg vi det individuella i varje spelare. Och att ha 12 spelare, vilket jag hade i grundtruppen i herrlandslaget, det var ju att varje dag tänka 12 träningsprogram.
Pingis är ju, det är ju en väldigt individuell idrott, kan man säga. Och där blir det väldigt mycket fokus på den individuella utvecklingen. Men man tränar i grupp. Och det här är väldigt intressant om man jämför till exempel med lagbollsporter och så vidare. Kan du berätta lite och utveckla det här med den individuella coachingdelen? Hur du tänker med den, att utveckla pingisspelare på individuella planet?
Ja, till att börja med är det ju väldigt mycket kommunikation och samtal. Feedback efter varje match, efter varje turnering, efter varje läger, inför varje läger. Och att följa spelarna, var de står i utvecklingen. Och jobba med utveckling hela tiden. För det är min erfarenhet av toppidrotten i världen som jag har haft med mig sedan länge. Och det är att den står aldrig stilla i idrotten, utan det är hela tiden rulljans framåt. Vi var bäst i världen. Ja, nästa utmaning är, hur ska vi förnya oss? För det här kommer inte att räcka. Alla kommer att kopiera oss och göra det kanske lite bättre och attackera oss. Så det handlar om utveckling, och det präglar hela min syn på pingisen. Från när du börjar med en idrott, så det är vissa som jag inte håller med som tycker att ja, men det är viktigt att ha roligt.
Ja.
Ja, jo, det roliga är att utvecklas. Mm. Och det allra roligast är att tävla och att vinna.
Mm.
Ja. Så om du utvecklas så ökar du chanserna till att vinna matcher i pingis eller i idrott. Och det är jäkligt skoj alltså. Ja. Och det är fortfarande präglar mig då. Och en anledning till att jag kanske stoppade träna coachingkarriären, det är att jag blev sämre och sämre förlorare. Men samtidigt så är det här en väldigt stark drivkraft. Vägra förlora, va? Och rådet till dem jag har jobbat med, jag fick höra det här om dagen från en förbundskapten i en helt annan idrott än pingis, så att Glenn sa att vi skulle skapa en vinnarmentalitet i vårt landslag. Hur fasen gör man det, sa han i ett föredrag. Och Jag tror det, jag sa nog det. Och det får ju kanske människor att tänka till. Hur skapar man vinnarmentalitet?
Ja.
Det hinner vi inte med nu. Nej.
Är det drivkraften av att vinna lägre än drivkraften av att aldrig förlora?
Ja, det där ändrar ju sig under hand. Ju äldre jag blev, desto mer började jag oroa mig för förlusterna. Ja. Och vet hur jäkla dåligt jag mår. Jag är nog en av världens sämsta förlorare. Ja. Men kanske inte uttrycker det. Så att folk ser det. Men invärtes så tog det mer och mer. Men till att börja med så var ju man bara tänkt till segrar och utveckling och framgång och så vidare. Och hela min tränarkarriär, det är inget skryt, men jag följde den här generationen. Jag hade förmånen, det är inte så många som har den chansen, att följa dem från 12-13 års ålder. Jag hade alltså ett kadett pojklandslag med 3 man på UEM.
Mm.
I en meter bred säng i Poznan i Polen.
Mm.
Det låg de nedkrypna Gio Wallner, Jörgen Persson och Peter Gräsla. När jag hade genomgångar inför nästa dag och nästa motståndare, då låg de under ett täcke i samma säng och lyssnade spänt. Så att få göra hela den resan och ta dem med alla steg och alla nivåer upp att dominera världen. För Sverige dominerade mellan 88 skulle jag vilja säga, där vi inte fick chansen att förbereda OS i Seoul. Av redan nämnda orsaker hade vi inte pengar att ligga på läger tillräckligt den sommaren. OS gick i september och vi hade 2 läger mellan juni, juli och augusti. Jag ville ligga varannan vecka på läger. För jag visste att några herrar, de skulle ligga vid Eriksdalsbadet hellre än att stå i pingishallen.
Ja.
Och spana in tjejer där i Eriksdalsbadet under sommaren. Och vi var bäst i världen 88. Men fick inte chansen på OS. Men 89 visade vi och dominerade därefter till 95. Och jag hoppade av uppdraget 1990. Så det var inte min förtjänst.
Ja, du har ju varit bidragit med att utveckla de här spelarna.
Jag var ju med om hela 80-talet och la en grund då. Men,
där får du inte vara för ödmjuk, Glenn. Du har ju gjort en fantastisk insats med de här spelarna. Trots att du sen inte fortsatt efter 90. Men ja, då har jag en liten fundering där. När du slutade där 90, ja, var det lite grann känsla av att det kunde vara svårt att upprepa det här liksom 89 och så vidare?
Nej,
det hade ingenting med det att göra.
Utan jag upplevde det svek från några håll. Mm. Jag tycker inte att jag fick den uppmärksamhet och uppskattning som gjorde att jag tog utmaningen en gång i tiden. Alltså, jag började som junior kapten heltid då, med en usel lön. Mm. Den var alltså 8000 i månaden. Mm. Och då var det så här att om du har ingen utbildning.
Nej.
Och jag har pingis. Jag har gjort jättemycket. Ja, men det räcker. Du måste ha en ordentlig utbildning. Den fick jag ju på GH då, 85-87. Och du har inga meriter på landslagsnivå. Nej.
Som då, spelare?
Ja, spelare hade jag hyfsade meriter ändå då, men inte som tränare. Alltså, de bedömde mig som tränare och höll ner lönen då. Och någonstans där efter VM-guldet 89 så började vi förhandla om förlängning. Mm. Och då kände jag att jag inte fick den uppmärksamhet som jag ville ha.
Nej.
Jag visste vad kollegor i andra idrotter tjänade.
Mm.
Och jag la mig på en nivå där jag äskade 10 000 mindre i månaden var jämförbara idrotter, alltså små idrotter i Sverige. Och ja, de erbjöd 5 000 lägre ändå då, så att det var ungefär 15 000 i månaden mindre än mina kollegor hade. Och det bröt ihop. Samtidigt då så fick jag ett lukrativt erbjudande. Världens ledande proffsklubb i Tyskland, Saarbrücken, kom med en portfölj med D-mark.
Ja, det är klart du tar det. Vi ska prata mer om Tyskland sen, men vi ska fortsätta hålla oss lite grann med det här med ledarskapsfilosofi och coaching. Ordet coaching, vad betyder det för dig?
Ja, det är ju leda en grupp eller en individ åt rätt håll.
Mm. Den individuella delen i coachingarbetet, vad, om du ska trycka på några nycklar, vad är nycklarna i den individuella coachingen?
Att lära känna individen.
Mm.
Exempelvis, jag hade ju haft spelare i ungdomslandslaget i 5 år.
Mm.
Men först 4-5 år senare, då visste jag hur jag borde ha kommunicerat med de här spelarna.
Mm.
Alltså, varje individ är unik och du måste hitta nycklarna till att nå fram.
Ja.
Och en individuell idrott är ju där den största utmaningen.
Ja.
Att förstå hur spelaren agerar, tänker, vad de har kapacitet till. Vilka ord och vilka triggers du ska använda i din rådgivning då. Och jag var kanske inte den bästa pedagogen, men den utbildningen fick jag på GH. Mm. Väldigt bra pedagogiska lärare.
Mm.
Och egentligen varje lärare, varje ämne var en förebild på GH. Alltså man plockade guldkorn.
Mm.
Och det är fortfarande så att jag försöker plocka guldkorn. Jag älskar ju att lyssna på en presskonferens med Jürgen Klopp.
Mm.
Eller för den del andra svenska ledare. Jag tycker Janne Andersson sköter presskonferenser för att det är att skicka ut budskap,
ja,
inte bara till media och publikt, utan det är ju till sina egna spelare som man har ansvaret för.
Mm.
Ledarskapet är så komplext att det slutar aldrig att vara det intressantaste jobbet, tycker jag, i mitt liv.
Jag håller med helt och hållet, och det finns inget facit.
Nej,
och just det här,
alltså i idrotten så hamnar du i så många olika situationer.
Mm.
Och jag använder ett begrepp, alltså hata slumpen.
Mm.
Och se till att inte slumpen får råda. Även i de mest kritiska situationer där du har noll betänketid,
mm,
så ska du ha tänkt igenom. Mm. Där du står framför, där du har i jobbet senare idag, imorgon, nästa vecka. Så då ska du ha tänkt igenom det. Och jag är sån där fegspelare, så jag har plan A, plan B, plan C.
Mm.
Och det där har ju automatiserats med åren.
Mm.
I och med att man har levt i det här ja, jag blev tränare för seniorer när jag var 22 år. Min första träningsresa, Anders Johansson sa så här: vill du åka till Seoul med herrlandslaget? Eller vill du åka till Hongkong med Stellan Bengtsson? Och jag var ju en liten spoling som inte hade några ledarmeriter. Jag sa, nej, men ett helt lag till Seoul, nej, jag väljer Stellan Bengtsson. Och jag hade aldrig pratat med Stellan Bengtsson. Jag hade mött han vid pingisbordet men aldrig sagt ett ord. Vi skulle dela rum i 2 veckor där också. Det var... Då fick man växa snabbt kan jag säga. Han är världsmästare, legend och förebild och så vidare. Och väldigt kunnig. Men vi hade väldigt bra samarbete hela vägen till han slutade sin karriär. Kan man säga. Trots han var äldre än vad jag var.
Det är fantastiskt kul att höra. Du, när du kom till Saarbrücken då, till Tyskland. Var det annorlunda för dig att vara coach i Saarbrücken?
Ja, herregud. Mm. Efter att ha haft det här coachande förhållningssättet. Mm. Där man är på samma nivå. Mm. Så det var helt uteslutet. Mm. Bland tyskar och bland de som ägde laget och bland media. Utan där ska man ryta. Och man ska visa att man bestämmer. Och spelarna är inte fostrade att ta egna beslut. Nej. De är rädda för att ta egna beslut. Mm. Det kunde stå 20 lika avgörande sätt. Och de vände sig om till mig på bänken och säger, vad ska jag göra nu?
Ja,
ja det finns ungefär 3 miljoner varianter. Vad tycker du att jag ska välja? Alltså, att vara pingistränare är att utbilda spelaren till att vara sin egen ledare och coach. Mm. Därför att det är så snabba ryck. Mm. När du går och hämtar bollen i pingishagen, då måste du fokusera på vad ska jag göra nästa, hur vinner jag nästa poäng?
Ja.
Och försöka hitta det själv. Mm. Och i spelet, du har alltså 1000 del som en sekund att lösa situationer.
Mm.
Hur snabbt kommer bollen, vilken skruv har den, vilket slag slog motståndaren, var är motståndaren på väg i nästa moment?
Mm.
Utav det ska du utveckla ditt eget slag. Mm. Och det krävs det automatik.
Mm.
Och därför så har man tid på sig. Det är klart man kan säga att serva nu där med den skruven.
Mm.
Men sen vet ju inte jag vad motståndaren gör. Så att det är ju miljoner varianter. Och då måste ju spelarna utbildas. Men tyskarna har ett annat förhållningssätt.
Mm.
Det är tränaren som bestämmer allting egentligen. Och jag blev förtyskad. Annars hade det inte fungerat.
Nej.
Men det gjorde också att jag aldrig trivdes riktigt i rollen.
Du var tvingad att så här, adapt the environment för att överleva i rollen.
Ja.
Och det gjorde du kan man säga. Istället för att försöka få tyskarna till att förstå ditt ledarskap så var du tvungen att situationsanpassa dig och göra på det sättet som krävs i den tyska kulturen.
För att överleva så var det så. Och jag kom ju hem till Lyckeby och var tysk i mitt ledarskap.
Aha. Hur lång tid tog det innan du blev svensk igen då?
Nej, det tog ett halvår eller någonting. Och om ens det räckte. Alltså. Men jag fick ju smocker tillbaka då.
Ja.
Och de svenska spelarna var ju fostrade på ett helt annat sätt. Va? Men det där blev också automatiserat.
Mm.
Att man i situationer så blev man, tog man det tyska ledarskapet som... Mm. Som de tycker är okej, som kanske inte jag tyckte eller svenska ledarstilen accepterade då. Och sen, jag jobbade i Lyckeby, då ringer de från Tyskland. Han heter Eberhard Schöler, en gammal storspelare. Han var väl 2:a på ett VM där som gick i München. Kan vara 69, nej, jo 69. Då ringer han en legend också. Vill du bli förbundskapten för tyska herrlandslaget? Och då sa jag, varför ringer du mig? Jo, spelarna vill ha dig.
Mm.
Då var det svårt att säga nej.
Mm. Mm.
Men jag hade ju sagt aldrig mer Tyskland.
Nej.
Men klubbstatus, Saarbrücken, nummer 1 i världen. Det finns inget finare klubbjobb.
Nej.
Ja, och tysk förbundskapten, det är nummer 1 i världen. Det är möjligtvis Kina, om man skulle få den frågan så vore det högre. Men det var högstat, jag kunde inte tacka nej.
Nej, jag fattar.
Så där slutade jag min tränarkarriär i pingisen då.
Mm. Mm.
Och vi hade sista dagen i september, 30 september 98, då hade vi Sverige som sparringland.
Mm.
Och... Då var det klart att jag skulle börja dagen efter hos SOK.
Mm.
Så då frågar en tysk, nej, både tyska assisterande och när kommer du tillbaka till pingisen då? Ja. Och den svenska förbundskaptenen. Ja. Det här är min sista dag i en pingishall som tränare, sa jag då.
Då hade hela SOK-jobbet klart, eller?
Då hade jag det klart. Ja. Och, men jag visste kanske inte att jag skulle sitta här 22 år senare. Nej. Och inte ha varit pingistränare en enda sekund efter det.
Men det är för att du har gjort ett bra jobb här. Du, innan vi släpper det med ledarskap, du har ju varit en hel del i Kina också.
Ja.
Vad kan vi i Sverige lära oss utav kinesiskt ledarskap?
Vi kan lära oss aldrig underskatta en kinesisk motståndare. För att de är oerhört skickliga på att analysera vad som krävs att komma till världstoppen. Mm. Trots att de kanske inte har kultur och historik i en idrott, så kommer de att analysera in i minsta detalj, och de kommer till världstoppen förr eller senare. Befolkningen har de ju. Mm. Idrotten betyder väldigt mycket i Kina och i Asien. Mm. Och de är energiska och de samarbetar väldigt mycket i kinesisk idrott på ledarsidan. Mm. De var tidigt inne i universiteten och fick stöd i forskning. Mm. Kanske inte bara fysisk forskning, utan i pingis har de ju professorer. Mm. Som, alltså, första resan för mig till Kina på som tränare, mm, det var med Jörgen Persson och Johnny Åkesson. Mm. Vi var där i nästan 5 veckor. Mm. Och det här är 1981. Mm. Och jag tyckte jag var fullärd ungefär. Mm. Men där kände jag mig som en nybörjare. Mm. För att de delar med sig av sin kunskap och sådana tankegångar som jag inte hade en aning om. Nej. Existerade. Vilken boll går bäst genom luften? Mm. En skruvad boll eller en oskruvad boll? Mm. Jag stod ju som en fiollåda där. Mm. Men ja, jag fick ju reda på att en oskruvad boll, den möter luften mycket, mycket svårare, mm, än en skruvad boll. Mm. Så man kan ju ta över det till en passning med en puck.
Ja.
Om du sätter spin på pucken så landar den platt på isen och går, mm, väldigt bra genom luften. Mm. En frispark, det tittar jag på bollträffen. Var träffar de bollen? Och så ser jag om den ska passera taket på läktaren. Mm. Eller om den ska dyka bakom muren och kanske ligga i ett hörn eller i krysset. Mm. Så det här med aerodynamik. Jag gjorde också lumpen i flygvapnet. Mm. Det fick jag ju också lära mig om aerodynamik, men jag hade inte tänkt på det här med små, små detaljer, mm, som är helt avgörande. Som är allt som är biomekanik och aerodynamik i en sport som pingis. Mm. Det fick jag av kineserna.
Fanns det något på ledarskapssidan mer än på det pingistekniska? Ja, är det för stor kulturskillnad för att vi ska kunna hämta något där?
Jag förväntar ju mig auktoritet, mm, bland kinesiska tränare. Mm. Men det var ju kompiskap.
Mm.
De började ju träna pingis tidigt. Alltså. När vi hade avverkat ett pass där 1981, då kom det in 6-åringar. Vad hade 18 bord i hallen.
Mm.
Och det var väldigt in 6-åringar. Mm. Och det fanns inget piskrapp eller hårda ord eller... Och det där, varje gång jag har varit där, jag har ju varit någonstans 600 dagar i Kina, mm, i pingisens tjänst, men också i SOK. Jag har aldrig sett de här mardrömmarna som man kanske har i gymnastik, mm, eller där de pressar ner dem i spagat när de är 6, 7, 8 år. Det upplevde jag aldrig i pingis. Utan ett mjukt ledarskap, men med bra disciplin, mm, både bland ledare och spelare. Men framförallt så skillnaden då, det var att de hade en tränare och 2 spelare.
Mm.
Från 11-12 års ålder, mm, så hade de en tränare som hade en spelarkarriär på högsta nivå. Som hade en fantastisk tränarutbildning. Och det jag såg hur de jobbar metodiskt. Att slagteknik, rörelseteknik, balans... Att lära sig skruv, vad är det för någonting som kommer emot det och så vidare. Oerhört detaljerat. En tränare på 2 aktiva,
mm,
när de är 11-12 år.
Det tror jag på att de blir bra.
Ja, men man blir ju nästan lite begränsad i sina tankar. Hur ska vi kunna leva upp till det här? Alltså, Jag var en tränare på 12 spelare i herrlandslaget. De är en tränare på 2 spelare hela vägen upp, ända till herrlandslaget. Så de har de förutsättningar man bara kan drömma om i det svenska idrottssystemet.
Det är bra. Mentala faktorer är ju extremt viktiga på det mesta inom prestationsvärlden. Dina erfarenheter att jobba med att bygga individers självförtroende. Har du jobbat med det väldigt mycket för egen del? Har du haft hjälp av att ha beteendevetare och idrottspsykologer i verksamheten? Eller vad har du för erfarenhet av den här?
Ja, en nära kollega här på SOK, han är ju beteendevetare, Ola Anfält.
Ja.
Och han har en gammal videoinspelning från 90 eller 91.
Mm.
Där jag pratar inför högskolan i Örebro.
Ja.
Och betonar vikten av det här mentala.
Mm.
Och jag kom tidigt i kontakt med Unestål.
Ja.
Ja. Och en lärjunge till honom som heter von Scheele.
Mm.
Som var musiklärare i Bollnäs och Helsing.
Mm.
Och som jag... Alltså jag tog tidigt till med det här med avspänning.
Ja.
Avslappning.
Autogen träning.
Att föra in budskap. Mm. När man är i avslappnat tillstånd. Så när jag fick hand om herrlandslaget så var jag väldigt noga med att hitta en fysio eller massör.
Mm.
Som jag kunde förmedla budskap till. För under massagen vet jag att han kan stärka ett självförtroende. Han kan också feedbacka. Den här ska du nog inte spela i nästa match.
Nej.
Så sådana hemligheter använde jag mig av. Mm. Så ibland kunde massören ta ut laget.
Mm.
Och det här med alltså, budskapet. Så kan ett par ord. Det kan förstöra möjligheten för en aktiv att utvecklas.
Mm.
Med bara ett par ord.
Mm. Mm.
Så vi pratar alltså slutet på 70-talet, 80-talet när jag kom i kontakt med Unestål.
Mm.
Som jag var och lyssnade på i föreläsningar. Jag var i utbildningssituation. Jag hade individuellt samtal med han. Han var och träffade juniorlandslaget som jag hade.
Mm.
Vilka var där? Jo, Erik Lind, Jörgen Persson, Johnny Åkesson,
mm.
Jo Wallner.
Mm.
Och redan tidigt alltså började vi med att föra in budskap.
Mm.
Och mantra egentligen.
Mm.
Till exempel när du går och hämtar bollen. Det viktigaste då det funderar på hur vinner jag nästa poäng.
Mm.
Alltså när du går till hagen och hämtar bollen. Då tänker du på det. Och på vägen tillbaka då har du svaret.
Mm.
I pingis så har man ett begränsat utrymme med barriärer. Och det trummar jag in redan från kadettålder. Att var du än ställer den här barriären i världen. Så är det ditt hem. I situationen. Där är du trygg. Så länge du håller fokus innanför hagen så kan du prestera bra. Var du än flyttar den, om du är i Sydamerika, i Afrika, Nordamerika, i Asien, så är det ditt hem. Känn trygghet när du går in där. Och håll det. Håll tankarna innanför. Låt det inte störas av publik. Låt det inte störa motståndarcoachen. Håll dig innanför hagen. Varpå jag fick en snyting. Jag hade en spelare som heter Marie Svensson.
Mm.
Spelade SM.
Mm.
Nere i Landskrona. Och hennes föräldrar dök upp på läktaren.
Mm.
Efter matchen säger jag. Såg du att föräldrarna dök upp? Du, säger hon. Jag var 12 år. Så sa du vad jag skulle fundera på när jag var i hagen.
Ja, det var
en snyting.
Du, det är härligt, Glenn. Vi ska bryta av det här pingisnacket lite grann här med och gå in på en punkt som vi kallar ju för 5 snabba svar. Då får du inte tänka för länge.
Aj.
Utan det ska komma ett snabbt och spontant svar. Du har 2 alternativ på varje punkt här. Är du beredd?
Okej.
Okay. Då kör vi. Ma Long eller Victor Barna?
Ma Long.
Hälsingland eller Stockholm?
Hälsingland. Alla dagar.
Alla dagar i veckan. VM-guld eller OS-guld?
Både och.
Ja, du får inte säga 1, X, 2.
Nej, jag har inte coachat ett OS-guld, så det är, och i mitt jobb idag, det måste bli OS-guld. Det är större, det är värt mera.
Ja. Det måste du också säga när du är SOK.
Ja, fast VM-guld i pingis är svårare än OS-guld i pingis just. Men...
Det är bra, vi släpper den. Nästa punkt, vinna en OS-final på ett service eller på en stoppboll?
Nej, stoppboll.
Och sen kommer den svåraste frågan för dig. Kenny Dalglish eller Steven Gerrard?
Kenny Dalglish.
Kenny Dalglish. Ja, King Kenny. Och då kommer vi in på ditt Liverpool-intresse. Det måste vi självklart ta upp här i podden. Hur har du blivit en sån stor Liverpool-supporter?
Nej, men det är ju tips extra såklart från början. Och de hade ju profiler Steve Highway och Ray Clemens på vägen och Kenny Dalglish och... Ja, det är många. Hussein var ju där också då. Vi heter Glenn Ingvar, både han och jag dessutom.
Okej.
Bara en sån sak. Jag gillar ju Beatles. Ja. Och jag längtade till att jag skulle få göra en resa till Liverpool och Anfield. Mm. Och Beatles hemort då.
Och The Cavern.
Och sen har det blivit några resor.
Hur många gånger har du varit för Anfield?
15-20 gånger.
Ja. Vad är det bästa Liverpool-minnet?
Det är senaste Premier League-guldet.
Ja.
Men Champions League också. Eller jag ska säga hemmamatchen mot Barcelona och vända det underläget de hade från första matchen. Då var jag nere i Portugal på semester. Mm. Men lyckades koppla upp mig. Och alltså, vilken eufori när... Alexander Arnold fejkar att han inte ska lägga hörnan och sen att de har det intränade och Origi smäller till den och sätter fyran där. Även det var eufori.
Det var magiskt bra. Om du ska ta fram dina tre mest älskvärda Liverpool-profiler, topp tre. Jag vet, det är inte lätt. Men...
Nej, men Ian Rush, det är nummer ett. Ja. Alltså Inte så märkvärdig spelare, men när målchansen kom då stod han alltid där.
Två till.
Jag gillar målvakten Ray Clemens och tycker att han efterträddes av en pajas Grobelar och han var inte min favorit. Det var för mycket risk och jag älskar
att han gick till Tottenham sen.
Ja, det var inte bra va? Men han var tryggheten länge. Och sen älskar jag Sadio Mané. Mm. Jag tycker han är världens bästa spelare idag. Mm. Och det var inte bra nu senast när han inte var med. Det märkte vi allihopa.
Vi ska ta någon match framöver sen och se Liverpool tillsammans här, Glenn. Det ser vi fram emot. Du, då släpper vi det. Botennis-VM i Dortmund 1989 var ju en av de största svenska idrottsprestationerna ever. Sverige bröt den kinesiska muren och vann i finalen med 5-0 i pingis-VM-finalen. Och det här är ju en extremt stor prestation som ni gjorde där. Kan du berätta lite om den upplevelsen, lite grann ur ett coaching- och ledarperspektiv?
Ja, resultatet där var ju mångårigt arbete. Någon gång i början på 80-talet, alltså nästan 10 år innan finalen ägde rum, då var det på ett hotellrum i Tranås. Jag vet att Kjell Johansson var i det rummet, Anders Johansson, Bosse Persson. De hade ju vunnit lag-VM tidigare i Sarajevo där jag var på plats. Åkte ånglok ner till Sarajevo för att se Sverige vinna sitt första lag-VM-guld. Och alla de var involverade i det. Och där är det lilla jag då, junioransvarig. Det vi kom fram till att vi ska bli världsmästare. Mm. Och det får ta 10 år. Men vi ska jobba. Och där börjar vi hitta små målsättningar till att ta steg för steg. Och nästa målsättning, det var ju det viktigaste. Hur kan vi returnera kinesernas servare bättre? Ja, när vi lägger kort och smäller det. Om vi lägger långa returer, då får vi mera tid på oss. Då måste vi utveckla vårt försvar. För servarna, det var en viktig del. De lurade oss på servarna. Mm. Och lägger man kort retur, då får man kort tid Det säger ju naturlagarna att det tar längre tid både åt det ena hållet och tillbaka. Mm. Så vi bestämde oss för att stärka fysiken. Vi tyckte att kineserna var överlägsna när det gäller att röra sig och starka ben och så vidare. Och senare så vid tillfälle så tog vi rygg inför ett semifinaldag. Jörgen och Gio var i Macau och jag var coach. Och de skulle möta varsin kines i semifinal. Och vi satt och käkade frukost när kineserna gick en trappa ner vid frukostmatsalen. Vi undrade, vad gör de där nere? Jo, de gick in och la 150 kilo på ryggen och gjorde benböj. Mm. Samma dag som vi skulle spela. Mm. Så det var ganska lätt att introducera hård gymträning med skivstång. Vilket var förbjudet under min era. För att sanningen då, det var att styrketräning, då blir det långsam. Mm. Men när det faktiskt förhåller sig tvärtom. Mm. För att bli explosiv så måste du ha grund i styrkan. Mm. Så... Vad var frågan?
Frågan var ur ett ledarskapsperspektiv, berätta om VM-finalen.
Ja, det är så många saker, parametrar som föll samman.
Mm. De tyngsta nycklarna?
Ja, alltså jag värvar ju två kineser med sagt den spelstil, eller i stort sett den spelstil skulle möta. Mm. Och i det tysta betalade vi dem för att vara våra medhjälpare. Mm. Och även på inslagning i träningshallen så hade jag lyckats få de här två kineserna att värma upp med oss. Alltså de blickarna vi fick av kineserna, både journalister och spelare och ledare, va?
Två
kineser som spelar med nabbgummet utåt och spelar som... Ja. Och sen att jag lurade den förebild jag hade egentligen på kinesiska sidan, förbundskapten Su Xiaofa. Han var den första som kastade upp bollen nästan till taket och servade. Mm. Det såg jag i Sarajevo 73. Han var min förebild som spelare, som coach. Och jag lurade honom i laguppställningen. Mm. De trodde att vi skulle börja med Gio, men jag började med Äpplet. Mm. Där de inte visste att Äpplet var min motor i laget. Han var en ledare som förmedlade den envisaste person jag någonsin har träffat på. Det var hans stora styrka som kanske inte har kommit fram. Alltså, att få honom åt rätt håll, så här, det kan vi snacka om att gå genom väggar. De värmde upp i träningshallen med Yang Jieliang. Han var ju flerfaldig singelvärldsmästare. Och han värmde upp mot Gio Waldner. Mm. Alltså inte vår Gio Waldner, utan deras Gio Waldner. Ja.
Men han var deras Gio Waldner.
Då smilade jag. När han inte värmde upp med vänsterhänt spelare. Då visste jag, det här ser bra ut. Och egentligen så hade vi sånt självförtroende. Vi hade slagit Nordkorea i semifinal med 5-0. Mm. Och vi hade haft en riktig nattmangling med Sydkorea. Mm. Och då var det så att en spelare, sist vi mötte Sydkorea, då tog den här spelaren tre matcher. Nu förlorar han tre matcher. Och förlora tre matcher mot ett land som Sydkorea, ändå vinna, det är starkt. Så då var det två andra som klev fram. Och vi hade harmoni och vi hade självförtroende. Och vi hade kanske de tre bästa spelarna i världen. Och det märkligaste, att ingen runt omkring visste om det läget som vi kände. Så vi var alltså fyllda av självförtroende. Efter att ha fått stryk 5-0 i VM-final, 5-1 i VM-final, 5-0 i VM-final innan. Mm. Ja, så kände vi oss favoriter när vi gick in. Men det var ingen som visste om det. Så att det är ju guldläge. Ja. Ingen press utifrån. Nej. Bara förväntningar inifrån. Och egentligen sånt självförtroende som... Jag undrar om det är något lag i någon idrott som har haft det självförtroende som våra spelare hade då.
Den maximala, mentala, perfekta ingången till en final.
Ja, och eftersom jag har det här, slumpen får inte råda. Och jag förbereder mig perfektionistiskt att inget får gå fel. Inget gick fel på hela resan. Dels sista åren mot den här VM. Det var då vi skulle ta dem. Mm. Och allting stämmer också dagen innan och under matchdagen. Alla är i sitt livsform och vi vinner 5-0.
Jag tänker på din roll där som ledare och coach under ett sånt här stort mästerskap. I coachingen,
Hur mycket är mentalt respektive taktiskt respektive tekniskt i ditt jobb mot spelarna?
Allting hänger ihop. Om du inte har fysiken så kan du inte genomföra taktik och teknik. Och det mentala kommer också. Så jag jobbar ju sten och jag hade ju en tyngdlyftare som assisterande tränare. Alltså ingen pingistränare. Nej. Som hängde med mig i 3 år. Piskan kallades han, Roger Längmo. Ja. Så han kunde inte mycket om pingis. Nej. Men han var min klasskamrat. Så jag visste ju vem jag hade med mig. På GH gick vi ihop i 2 år. Så om du inte har teknik så kan du inte genomföra taktik.
Nej.
Och har du inte en briljant teknik så kommer självförtroendet inte att vara på topp. Ja. Så allting hänger ihop. Du måste ha alla delar på plats om du ska bli världens bästa. Och naturligtvis ägnar vi varje dag åt det mentala spelet. Det är inte så att nu går vi och tränar mentalt. Va?
Nej.
Utan det är ju hela tiden kommunikationen. Och vad du säger och vad du säger i grupp och hur gruppen är mot varann, vilket var bekymmer, för att jag hade primadonner, åtminstone 6 stycken, som tyckte att de var bäst i hallen, och det försökte jag använda istället till att skapa tävlingssituation. Till exempel hade vi Super Can Cup som jag slängde in när de var trötta för att förlänga passet, för att de älskar att tävla. Och det är så här att killarna där, de var beredda att förlora 9 gånger för att vinna den 10:e. Alltså de var inte rädda för att förlora.
Nej.
De bara älskade att vinna. Så jag hade en kall, stor Coca-Cola-burk med, den var vit i toppen, 50 centiliter, och den var iskall. Och få dricka den i omklädningsrummet, det var en stor grej när vi körde matchträning mot varann. Och ingen ville förlora, men alla såg alla möjligheter att vinna. Och den känslan i truppen då, den hade jag under den tiden vi jobbade, 87-90. Så det mentala är oerhört viktigt, men
Man jobbar med det mentala i integration med det tekniska och det taktiska hela tiden.
Ja, alltså du går omkring och studerar vad de gör i träning, och där kommunicerar du mentalt. Men samtidigt så hänger det ju med tankar på det taktiska, det fysiska, det tekniska. Så allting hänger, du måste ha med helheten. Det får inte vara något av de här benen som saknas när du ska prestera, utan ja, det hänger ihop.
Är det mycket så här liksom också då att vem som ska möta vem och i vilken ordning? Jag förstår att det är väldigt mycket så här, vilken mot kines ni ville ha mot den svensken i den matchen och så vidare.
Alltid bättre att ha 1-0 än 0-1 i en lagmatch.
Ja.
Och det gäller väl alla lägen, förutom de som anser att i hockey det är den sämsta situationen när man leder med 3-0. Det är det svåraste som finns. Jag instämmer inte där. Och tricket, det var att hitta öppningsmatchen som vi ville ha den. I alla egentligen lagmatcher i pingis. Och det är samma att i singelspel, att få ledningen i första servegamet. Det är kanske bättre att välja att ta serven om du har alternativet. Men då får du inte serven i slutet av matchen. Så att det är mycket såna här taktiska små detaljer som gör skillnad. Men i lagmatcher, det spelar jag alltid för att vinna första matchen.
Vi håller oss kvar på VM här. Sen var det singelfinal.
Ja.
Och då var det Gio mot Jörgen Persson i final. Hur gör man då som coach? Sätter man sig på läktaren med en cappuccino och så låter man grabbarna sköta det? Eller hur hanterar man det?
Precis så. Det vet de om, att möts två svenskar så då får det inte vara någon coach. Nej. Utan då är det upp till spelarna. Och sen hade vi också regler, vem ska coacha vem. Jag var förbundskapten och jag sa det, att den som är högst rankad på världsranking, den coachar jag alltid. Sen får ni andra försöka, om ni tycker att jag är en bra coach, ja, men använd det då som bränsle att bli överträffar hela. Men det var för att förenkla, för att jag kunde ju inte favorisera någon genom att hänga med någon sådär.
Nej, självklart inte.
Jag hade 6 världsspelare och 4 som var på väg att bli världsspelare, ungdomar i truppen när det blev peak på säsongen. Och det var ju bland annat att balansera på skör lina, men Jag hade ju mycket laguttagningar och trupputtagningar. Mm. Vi skulle till OS och varje laguttagning är ju, man åker till ett mästerskap, det är de som ställs utanför. Mm. Jag kan ju säga det att som assisterande tränare så iakttog mycket. Mm. En spelare satt under ett VM i lag och läste Kalle Anka under laguttagningarna. Mm. Han var ju totalt off. Mm. Ja. Det var svårt att ta till sig den spelaren som skulle liksom tillföra någonting. Mm. När jag blev huvudansvarig så satte det ganska djupt. Mm. Varje laguttagning att ha med sig en Kalle Anka-tidning och sitta och bläddra i. Mm. Det visar ju att ja, det skickar signaler.
Han kommer inte okay. Väl när du blir förbundskapten. Den gubben. Men då är vi inne på nästa spännande frågeställning. Det här med gruppdynamik i individuell idrott. Och det som du själv har sagt då med laguttagning i inför en turnering. Är det bara att man tar ut de som är de absolut bästa på rankingen? Eller finns det andra hänsyn att ta?
Nej, i ett lag eller en trupp, det måste truppen fungera. Du måste ha harmoni. Mm. Annars är det ingen bra arbetsmiljö.
Nej.
Så... Jag gjorde så att till mästerskapen under min session där, både i juniorlandslag och seniorlandslag under 10 år där, så tog jag ut den trupp som skulle fungera och prestera bäst. Men det kanske inte alltid var de bästa spelarna. Mm. Så jag tog hellre en ung spelare som klarade att vara reserv och såg allting positivt om man fick hoppa in mot en sämre nation. Mm. Istället för att ha en som tycker att han är bäst men blir placerad som nummer 5. Mm. Så det, att ha missnöjda äldre spelare på bänken, det är förödande. Mm. Men det är så här alltså, i varje laguttagning, att de som blir uttagna och ska spela, mm. det är aldrig något problem.
Nej.
Så ägna tid åt de som inte blir uttagna och förklara varför. Mm. Och ibland så får man frågor utifrån. Och mitt svar var alltid, jag tar alltid ut det bästa slaget. Mm. That's it. That's it. Det är mitt standardsvar. När det är de som tror att de förstår men inte som kan. Vem är i form? Hur är skadeläget? Hur är motståndet? Taktiskt sett? Vem ja, de som känns bäst för stunden. Det har jag haft som ledstjärna att jag tar ut det bästa laget. Punkt. Mm.
Hur har du jobbat med att skapa den ultimata gruppdynamiken i ett pingislandslag med alla individer tillsammans?
Det är att försöka hitta gemensamma intressen. Och, alltså det hårda jobbet i pingishallen kan ju belönas. Mm. Om gruppen jobbar gemensamt mot ett mål.
Mm.
Så till exempel att... Vi körde ända 5 pass i rad eller 3 pass i lag när vi hade träningsläger. Och belöning kunde bli om det är 3 bra pass från alla håll.
Mm.
Ingen får liksom komma ur. Utan det gjorde ju att de gick och sparkade på varandra. Så 4:e passet kunde vara på golfbanan. Eller det kunde vara på en kväll på travet i Jägers eller Solvalla eller Åby. Mm. När vi var i närheten. Eller göra någonting extra. Till exempel att... Ja, men jag fixar en innebandymatch här nu i Gislaved.
Mm.
Vi ska möta en kombination av deras 2 klubbar här. Men vi skiter i det om det inte fungerar i laget. Alltså, att hitta saker att se fram emot gemensamt som kanske inte bara är pingis och nästa bollduell. Utan göra saker tillsammans och... Det är ju kommunikation också. Om man ser att det är något gnissel någonstans, försök att få det där i världen. Mm. Försök att få det mellan 4 ögon. Om jag har gnissel med en spelare, ja, men då är det 4 ögon.
Mm.
Det är aldrig inför en grupp eller, utan rensa ut det innan det växer och blir ohanterligt, va? Mm. Och ha ögonen med det. Om det är gnissel mellan 2 spelare som har spelat om 300 000 dagen innan. Mm. Och det var någon kantboll hit eller dit som det stod och vägde mellan. Det, få det ur världen.
Mm.
Och jag var bra på att dra ett streck.
Mm.
Och skriva upp det som är problemen. Va?
Mm.
Och så drar man ett streck och så skriver man upp hur ska framtiden vara.
Mm.
Det har jag gjort en och annan gång då. Även med förbundsledningen.
Okay.
Där det var gnissel med förbundsledning, alltså politikerna och kanske spelarna eller mig och förbundsledning. Vad har vi för bekymmer och hur går vi vidare? Va?
Men där har du inte varit långsint. Nej.
Det går inte. Va? Långsint, det kan jag vara över förluster, men då är det internt. Och det kan ge mig energi då för framtiden.
Men det är kul att höra att du också har jobbat med att utveckla gruppdynamiken med en hel del aktiviteter som är utanför hagen.
Och sen innanför hagen så är man ju beroende av varandra i en sparringidrott. Och jag lärde mig tidigt sparringens vikt genom att följa Sonny Liston, Cassius Clay och där var det ju sparring. Va? Och nästa motståndare ska ju stå där på träningen, fast inte den personen utan någon som boxas likt. Och det har jag hela tiden anammat då, att vi behöver varann. Vi måste ha världssparring och ni är världstopp, alltså behöver ni sparra mot varann. Du kan ju stå där mot väggen och slå bollen och det har man ju förmedlat. Va? Vi hade kul. Från när de var pojkkadetter. Och jag tror att de visste vad de hade mig i och med att jag hade varit med och fostrat dem. Men hade jag inte gjort det avbrottet för GH, då jag egentligen var distansassisterande. Det var ju så att jag inte kunde vara borta från skolan, men jag hade ett visst ansvar ändå. Så det är ju en unik möjlighet jag hade som kanske inte varje tränare. Att lära känna dem och veta vilka strängar man ska spela på för att få ut ett budskap eller få ut en känsla i en grupp. Då. Så jag hade ju gott om tid på att forma den omgivning jag skulle jobba i som förbundskapten. För det var ju målet. Redan 1980 när jag fick juniorkaptens jobb. Någon gång ville jag ju ha hand om.
Ska du ta över?
Ja. Men jag sa nej två gånger. Först tredje gången jag fick frågan sa jag okej, att jag kände mig mogen. Ja, men... Och då gick jag på GH.
Du, det är bra. Talangutveckling har du ju i allra högsta grad varit involverad av egentligen i hela ditt liv. Ordet talang tycker jag är ganska missbrukat ord. Vad lägger du i ordet talang?
Ja, alla har vi talang. Det var du gör med den. Och själv hade jag viljan som min största talang och så det här analytiska. Men det är kanske inte så lätt att bli bra om jag inte får chansen med tillgänglighet och träna så mycket jag vill. Alltså vi kunde köra 8 timmars pass. Vi kunde vara klockan 4 i träningshallen i Söderhamn och lämna efter 12 snåret. Ibland lämnade vaktmästaren en fönsterruta öppen så vi klättrade upp via stupröret. Och sen kom man någon gång vid 12 snåret. Nej men har ni brutit er in nu igen? Jag ska polisanmäla er, säger han. Men det var ju skämt, va?
Ja.
Och vi är säkra på att han lämnade ett fönster öppet för han visste att vi ville träna pingis. Fast vi inte fick egentligen. Och det här tillgängligheten. Alltså, jag blir ju väldigt upprörd. När man ska bestämma över en individ. Hur mycket den får ha skoj. Och den här myten då om att du ska hålla på med många idrotter för att bli bra igen. Den är ju inte motbevisad. Ta en sån som Foppa. Han har spelat fotboll men... Om han hade skit i fotbollen och spelat mera hockey istället. Eller Mats Sundin i hockey också. De här som har lätt för sig. De har lätt för sig att bli bra var de än är. Men de här som inte är så tekniskt begåvade. Men som har viljan, envisheten. Kanske fysiken. Alltså att slå undan benen för dem innan de går in i puberteten och säga att nej, du får inte träna mer än 2 gånger i veckan.
Nej.
Och det frågar jag får från föräldrarna, du är 22 år här på SOK. Min grabb, han älskar basket. Innan han sätter ner foten i golvet så hör jag basketbollen studsa. Man får bara vara i hallen 2 gånger i veckan. Det är alltså en mardröm för mig att höra. Men samtidigt då sägs det att du ska ha roligt när du idrottar och du ska ha roligt i många... Ja, men du missar ju chansen. I en gren som pingis, det finns ingen idrott som kan täcka upp att du slår dina slag på bollen. Nej. Varje dag.
Nej.
Kineserna, de tränar sina aktiva 6 dagar i veckan och har ledet den 7:e. Mm. Det har jag upplevt de gånger jag varit där på långa träningsläger. Det är ett stort idrottsland. De kanske inte har alla metoder som vi i Sverige accepterar. Men det gör mig oerhört besviken att begränsa en 12-årings möjligheter att hålla på med det roligaste han vet. Genom att någon som inte begriper hur man blir bra har förmaningar till det. Va? Mm. Ja, men det är väl inte hela världen om du lägger av och hittar något annat. Men om du vill bli bra i något, hitta det så tidigt som möjligt och förädla det. Och jag upprörs igen här nu då. Att
det här är en fråga som engagerar mig.
Ja, men alltså i min situation, jag hade viljan och analytiska förmågan.
Mm.
Om inte jag hade fått spela pingis då 6 dagar i veckan, vilket vi gjorde. Vi spelade ut på gräsmattor i hobbyrum på centralskolan där vi klättrade upp och bröt oss in egentligen illegalt. Då hade jag inte suttit här idag.
Nej.
Så det är egentligen i långa loppet så kan du spoliera en karriär genom att inte låta en ungdom och kanske föräldrar bestämma hur mycket man vill hålla på med en idrott.
Nej.
Och till det motbevisat det här med att man ska hålla på med många idrotter så kommer jag hålla mig vid min version, och det är naturligtvis ska du pröva på idrotter, men när du hittar din idrott, välj den då. Är det fotboll, är det handboll, är det tennis, är det skridskor? Men det är en sak, de här finmotoriska idrotterna som simning, simhopp, gymnastik, skridskoåkning. Vad du gör innan 14 års ålder, det tjänar du så många träningstimmar på att få det rätt då än att du får det senare. Och naturligtvis så behöver vi ledarskap och tränarskap innan puberteten för de här för att komma rätt. Men återigen, jag väljer som talang det viljande det viktigaste. Mm.
Tycker du att inom vissa idrotter här att vi är lite fel på det i Sverige utifrån det här med att inte riktigt ge chansen att träna så mycket som krävs i ett internationellt perspektiv. Just på grund av att man tror att i vissa åldrar så är det för jobbigt att träna för mycket.
Alltså de jag träffar, vi har ju talangselektioner med intervjuer. De har ju valt sin idrott mellan 8-10 år. Mm. Alla som är där. Och det är ju de som har kommit en bra bit på vägen. Och tro att 19-20 år, om jag väljer idrotten då, att man ska bli en världsstjärna, det är ju att det är hyckleri.
Mm. Jag är med på det. Sen kan man säga att det kanske skiljer sig lite också mellan sporter och sporter, kan man säga kanske. Att det kan finnas vissa sporter. Du själv är inne på de här finmotoriska tekniska sakerna där du måste liksom, pingis exempelvis är ju en sån sport.
Ja, men balansen är det mest finmotoriska vi har.
Precis.
Och den finns med i alla idrotter. Ja, okay. Men sen vad du tränar, jag menar en löpare, det viktigaste är motorn.
Mm.
Och den kan du inte utveckla förrän du har gått ur puberteten.
Nej.
Styrkemässigt så är det år du går in i puberteten väldigt viktigt, för att då har du hormontillverkning i kroppen.
Mm.
Och du ska ju inte lyfta 200 kilo första dagen.
Nej.
Men det är viktigt att du får in det.
Mm.
Och all teknik har du som lättast att lära innan du går in i puberteten. Och det har ju med saker som finns i kroppen. Alltså det finns ju knutpunkter där som är centra för motoriken.
Mm.
Och du har ju biljarder innan puberteten som sakta förminskas. Livet ut och lära gamla hundar att sitta. Va? Det är ju inte helt fel ordspråk.
Nej. Det som tar 10 timmar att lära sig när man är 12 år kan ta 100 timmar att lära sig när man är 17 år.
Ja, eller mycket mer.
Eller mycket mer.
Jag fick hand om Stellan Bengtsson där 1980. Han var ju världsstjärna, världsmästare 71. Han hade varit världstoppen. Han ville ständigt förbättra sig.
Mm.
Men, och jag hade idéer. Det var inte det enklaste att ändra på hans backhandsida.
Nej.
Det var inte enkelt att ändra en sak som ett slag vid nätet över bordet som vi kallar för flipp. Mm. Jag hade synpunkter på det, men alltså det är ju automatiserat tiotusentals gånger, och bryta det mönstret, speciellt i nervösa situationer och pressade situationer, det är nästan omöjligt. Mm. Då är det bättre att ha lärt sig och upprepat de här 10-100 gångerna istället för att behöva göra det 20 000 gånger. Mm. Mm. Och jag har exempel på det här som har bara två grejer som ledde till att man fick chansen att vinna EM på damsidan. Jag har jobbat med en damspelare som vi ändrade på två saker och satte som målsättning 10 000 upprepningar av det här och 10 000 upprepningar av det där, så har du chansen. Mm. Och sen lyckades det. Så alltså, jag uppskattar att Kalle Hageskog är professor. Mm. Och jag skulle själv vilja få chansen att bli professor i pingis. Mm. Det har vi inte i Sverige. I Kina har du säkert 1 000 professorer i pingis på universitet som jobbar. Som jobbar för att Kina ska vara världsledande. Det är en viss skillnad.
Och då tänker jag så, Hänglund, alltså den tiden som du la ner, den tiden som den generationen som du hade la ner på pingis, och med Kinas utveckling och så vidare nu, och hur mycket de tränar, kan vi någonsin komma ifatt kineserna igen?
Nej, det kan jag komma resultatmässigt, men inte komma ifatt alla timmar och så vidare, men vi kan göra det på ett bättre sätt.
Kan vi slå Kina igen med 5-0 i VM för någon?
Tvivelsagt, för att just nu går det bara till 3. Nu är det mycket enklare lagmatcher. Vi hade då, vi kunde ha 12 timmar i tävlingssituation i hallen. Idag är det över på en timme liksom i lagmatcherna, så att 5-0 är inte, men skulle kunna klippa dem med 3-0 och kanske redan på OS i Tokyo om knappt ett år.
Känner du att den pingisgenerationen som kommer nu med talang och så vidare, har den generationen samma drivkraft av att lägga ner så mycket tid på pingis som din generation gjorde? Eller är den nya generationen helt enkelt inte tillräckligt driven att träna så mycket som krävs i förhållande till pingis?
Nej, de som är där uppe nu i svensk elit, de har ju gått mot alla rekommendationer. Mm. De har ju varit tidigt med. Mm. Det finns ju ett EM för 11-åringar. Mm. Och där har de varit med nu hela vägen. Anton Kjellberg, kanske Sveriges bästa, en av de Sveriges bästa spelare. Mattias Falk, han lite senare, han var inte uppmärksammad för han var 13 år. Truls Mörregård, han var uppmärksammad när han var 8-9 år. Han har vunnit EM för 11-åringar 2 gånger. Han har vunnit EM för 13-åringar. Och han är den coming man som kan nå de höjder som jag upplevde som tränare. Det är en del hinder på vägen då, och men du måste tillhöra världseliten i pingis när du är 13-14 år. Mm. Och det finns det statistik på. Mm. Det är svårt att komma in senare. Det är sanningen. Och sen kan vi försöka försköna den och romantisera och tro att du ska dyka in som 20-åring och ha alla verktyg i bagaget. Mm. Det tror inte jag på.
Det börjar närma sig slutet här. Du har ju under hela din resa här haft en väldigt stora framgångar, och du har hela tiden utvecklat dig själv, som vi har pratat om. Om vi håller oss till ledarskap och coachingdelen och inte tänker på det pingistekniska, hur har du jobbat rent konkret med din egen ledarskapsutveckling under hela den här långa resan? Vad har du gjort för att hitta nya kunskaper? Vad har du sökt kunskaper som ledare?
Ja, det är ju hela livet. Man träffar på bra ledarskap, mindre bra ledarskap. Mm. Och jag tycker man lär sig av både och. Mm. Naturligtvis inte göra som det dåliga ledarskapet som sällan leder till långsiktiga framgångar. Mm. Jag intresserar mig väldigt mycket för hur idrottsledare sköter sina uppdrag och hur de kommunicerar. Det följer jag noga, och hela mitt liv består fortfarande av idrott. Mm. Men Alltså, jag får så mycket gratis i mitt jobb. Mm. Jag får sitta med massa olika idrotter och diskutera som vi gör nu då, och samtala. Och där får jag ju intryck hela tiden då. Och det är inte bara bra intryck. Och i mitt jobb så får jag ju gå försiktigt fram och kanske lirka lite för att, att rätta till sådana saker man ser då. Och jag har haft ett innehållsrikt idrottsliv egentligen från början. Ja, var du pingis som 10-åring och nu är jag 64 år och det har varit idrott och idrott och idrott. Mm. Men naturligtvis tittar jag på omvärlden också. Det, och den dagen man slutar utvecklas och vilja utvecklas, den vill jag aldrig uppleva. Utan, och det man kanske inte kan fysiskt nu, men intellektuellt kan man ju alltid utvecklas. Mm. Och jag älskar att hålla, eller lyssna på föredrag från olika framgångsrika idrottsledare. Och det får jag naturligt i mitt jobb idag. Mm. Och jag tror också att jag fick kontakt med Lars-Erik Unestål och hans värld tidigt. Ja. Så öppnade många dörrar och det har jag försökt förkovra mig successivt. Då. Men så sent som igår då fick jag höra om en skräckuttagning från Jörgen Persson.
Okej.
Okay. då var jag lite grön då, ja. Som ledare. Och det var kul att få höra det, att han kommer ihåg det. Och det fick jag lära mig någonting som jag själv var orsak till. En skräcklaguttagning. Ja.
Där han inte var med, eller?
Jo, det roliga är att han tog 3 matcher. Ja. Och han var inte förväntad att ta 3 matcher.
Okay.
Det var en EM-final mot England.
Ja.
Mm. Så jag var väldigt bestämd i den laguttagningen. Men den grundade sig på väldigt mycket research och den kunskap jag hade som inte de visste.
Nej.
Men sen var pedagogiken inte så bra.
Nej.
I laguttagningen. Men Jörgen tog 3 så att egentligen ska inte han klaga. Nej. Han blev matchhjälte.
Det är alltid kul att man kan utvecklas, och jag håller med dig helt och hållet till väldigt mycket av det du säger här, och utvecklingen slutar ju aldrig, och den dagen den slutar så är det dags att lägga av. Du, jättetrevligt Glenn, jag har en sista fråga. Varför är alla pingisspelare så otroligt trevliga och sympatiska?
Ja, men det är en grund för att man ska bli riktigt bra. Jag träffar ju väldigt många världsstjärnor och alla är ödmjuka. Det är inte bara pingisspelare, utan det är få otrevliga personer jag möter, eftersom jag träffar alltså eliten av eliten inom idrotten. Och
Nej, men om man känner så här liksom, Gio, Jörgen Persson, Erik Lind, hela gänget liksom, och sen internationellt och så vidare. Jag kan ju såklart inte alla där, men då man har träffat på ibland och man upplever i tv och så vidare. Det finns inga diver och drittsäckar som man säger i Norge. I pingis känns det så. Alla är liksom goda gubbar, stämmer det, eller liksom, varför blir det så?
Ja, de pratar ju med mig fortfarande efter att ha varit lite grann slavdrivare med dem, för att det var ingen lätt resa de har haft för att bli riktigt bra. Och ibland så får man vara ganska tuff. Men alla kommer från bra uppfostran med bra föräldrar. Och det var någonting jag dikterade som juniorkapten, att jo, ni är välkomna, men högst upp på läktaren och helst ska ni inte synas. De fick inte vara med utan de var ju tvungna att fostra sig själva till att bli självgående. Mm. Och det började jag med tidigt, så fort de kom in som kadetter, alltså 11, 12, 13 år. Vi har ju förebilder då. Kjell Johansson blev min förebild. Han vann hur många fair play-priser som helst. Mm. Han skänkte bort bollar som var felaktigt dömda med kant och nätservar. Jörgen Persson, han vann fair play redan första OS-et. Det var en kapsejsad båt som räddades av en annan båt. Han hade kanske dött om inte båten hade brutit sin regatta och fångat upp den här. Och så var det den här amerikanen som egentligen vann med 54-7 i boxning. Mm. I slag, träffar. Ja. Men fick stryk. Mm. Det var en koreansk motståndare i Korea. Mm. Han fick också fair play-priser för att han inte rev ner ringen ungefär. Mm. Och visade sin besvikelse. Och så var det Jörgen Persson. Så Jörgen Persson har vi åtskilliga tillfällen skänkt bort bollar som har varit felaktigt dömda. Och det vi känner till Villanders boll.
Mot Clark.
Ja, i semifinal i Paris. Ja, det har jag upplevt många gånger. Från de svenska spelarna. Så att någonstans så har vi en bra fostran i svensk idrott. Och där man inte vill stjäla. Och någonting som irriterar mig, det är sådana här inom idrotten där man inte accepterar fair play eller...
Mm. Ja, men det är ju så, alltså, som svensk då, så man blir ju såklart stolt när Sverige, de svenska pingespelarna vinner OS och VM och så vidare, men man blir lika stolt på känslan av deras så här, personligheter och uppträdanden, så här, som Ingmar Stenmarks personlighet och så vidare, att man känner fan, det där är någonting som man verkligen kan associera med och känna en samhörighet och en identitet med deras karaktär och personlighet och liksom känna, fan, det här är goa gubbar vi har i landet liksom, det är som man känner, och där är pingisspelarna i topp, känns det som. Glenn, det har varit otroligt trevligt och en stor ära att sitta här. Vi sitter just nu då i SOKs lokaler i
biblioteket.
På Stockholms stadion här. Stort tack, Glenn, för att du tog dig tid och hade möjlighet att vara med i Coach Meet Coach och dela med dig av alla dina erfarenheter från din långa resa. Och stort lycka till i jobbet nu med att skapa förutsättningar för nya svenska OS-medaljer.
Ja, tack. Tiden går fort när man har skoj. Ja. Och den här stunden har gått väldigt fort. Ja.
Så bra. Ha det bra, så hörs vi vidare. Tack så mycket.
Tack och hej.
Ciao. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach. Och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.